Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF.
Hej på er och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 212.
Välkomna, jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra hästar.
Ja, och ridsporten är stort och smått. Och hur är läget med dig då, Anna?
Ja, men jag känner mig ju lite krasslig faktiskt.
Och nej, kommer jag ha smittat dig?
Ja, risken finns ju. Det är ju svårt att undvika när en av oss blir sjuka. Då, ja... Ibland så är immunförsvaret duktigt och står emot det där.
Mm.
Men eftersom vi lever typ på varandra så är det lite svårt att undvika.
Det är ju det. Jag har ju varit ganska så rejält förkyld hela förra veckan. Jag klarade ju mig på måndagen och typ halva tisdag. Men sen började jag känna mig kraschlig.
Mm.
Och så har jag legat halvt däckad nu. Ja, större delen av förra veckan. Jag orkade med en hoppträning på onsdagen. Men sen har jag inte ridit sen dess.
Nej, hur känns det då? Kliar det i ridfingrarna?
Men alltså jag är så uttråkad nu så du fattar inte. Jag har liksom torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, torsdag, fredag då har jag ju jobbat, typ spelat in video och redigerat video och suttit vid datorn och jobbat. Men i helgen, jag har ju typ inte gjort någonting. Och som hästmänniska så är jag mig ganska van vid att ständigt ha saker att göra. Jag har inte tränat någonting på gym heller. Nej men alltså det kliar så mycket i min kropp att få använda den och att hitta på någonting. Så jag känner mig lite smått galen nu.
Men idag ska vi ju faktiskt rida.
Ja, det ska bli kul. Det blir lite så här kravlöst utritt. Det kommer passa perfekt nu när jag inte har ridit på några dagar.
Ja, och det passar nog mig ganska bra också som inte mår 100 heller.
Mm.
Så vi får se. Det är lite tråkigt för vi har ju dressyrträning imorgon.
Ja.
Alltså när det här poddavsnittet släpps.
Mm.
Och jag hade ju sett fram emot det. För nu har vi inte tränat på hur länge som helst, du och jag.
Nej, det har vi inte gjort.
Av naturliga skäl. Vi har haft semester, vi har haft skadade hästar, det har varit dåligt väder. Ja, men ni fattar. Så hästarna har inte varit igång fullt och sådär. Men så har jag varit så taggad att äntligen ska vi ut och träna. Men vi får se hur det blir imorgon. Jag är lite sådär skeptisk om det kommer bli någon träning för mig.
Ska jag behöva rida båda hästarna i så fall?
Nej, jag har med mig på fokus i så fall.
Ja, vi får se. Men jag ska ju träna i alla fall och det ser jag verkligen fram emot.
Mm, det förstår jag.
Mm, och jag har ju också kommit till en annan conclusion gällande Pebban den här. Eller förra veckan blir det ju då. Ja, och det är att jag ska efteranmäla till hopptävling nu på lördag.
Och varför det då?
Men jag är ju så sinnessjukt sugen på att hopptävla. Och så har jag ju försökt så här titta lite i planeringen på TDB. Och vi måste ju anpassa oss efter både dig och mig. För vi kan ju inte åka på olika tävlingar samma dag, du och jag.
Nej, vi har ju bara en transport.
Ja, precis. Det hade ju varit konstigt om vi hade fler kanske.
Ja, verkligen.
Men så då har vi ju två stycken ryttar att anpassa oss efter. Två hästar att anpassa oss efter. Och jag är redan anmäld till en dressyrtävling, vilket jag ser fram emot jättemycket. Men så kikade jag på hopptävlingar, för vi hopptränade ju förra veckan, vilket vi kan prata om lite senare. Och då kände jag att ja, men det gick så bra och Pebban hon känns ju så himla fin nu efter skadan. Ska jag behöva vänta en månad till med att hopptävla henne?
Nej, det är orimligt.
Tänker jag fan inte göra. Så jag tänker efteranmäla mig och Pebban till 80 cm i Alingsås nu på lördag. Och jag har inte hoppat 80 cm med henne på tävling sen vår allra första tävling tillsammans.
Ja, just det. Ja, du tävlade i Vara och sen så red du någon 80 centimeter i Falköping, va?
Just det, ja. Mm. Okej, jag ljög nu. Mina två första tävlingar med henne. Så det var ju ganska så länge sedan. Och hade hon inte varit skadad så hade jag ju absolut inte hoppat 80 centimeter. Men nu har hon ju varit skadad. Och den nivån som vi har hoppat det senaste är ju typ 80 centimeter. Vi jobbar ju oss lite så här sakta men säkert uppåt i höjderna igen. Så då får det bli 80 centimeter även om det kommer kännas som riktiga bebishinder.
Ja, men jag menar, någon gång ska man ju ut på tävling igen. Ni är ju egentligen väldigt redo. Ja. Ni är ju absolut inte ringrostiga, någon av er.
Nej.
Ja. Pebban hade varit väldigt konstig om hon hade varit ringrostig. Mm. Men hon känns ju 100% som vanligt. Och ja, ja. Är ju stark och har ja, men ändå hyfsad kondition. Hon klarar ju av en tävling.
Herregud, det gör hon verkligen. Även om jag hoppar så här 20 cm lägre mot vad jag brukar göra. Tror jag att jag kommer ha någon chans att bli placerad? Nej. Det tror jag verkligen inte.
Nej, men folk är ju galna i 80 centimeter fast.
Och de som hoppar 80 centimeter, det är ju ofta de här unga tjejerna och killarna som är så här helt orädda, sitter på så här snabba, kanske oftast lite mindre hästar som rider så här jättespidigt. Men jag är ju en tävlingsmänniska så jag ska ändå försöka ge ett gott försök.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Men med det sagt så är det nog lättare för mig och Pebban att bli placerade i en meterklass som har ja, men typ över 40 starter. För då har man lite mer marginal att gå på, mm. om du fattar.
Ja, jag fattar.
Än en 80 centimeters klass som kommer ha kanske max 15 starter. Där blir det jävligt tätt för oss att lyckas knipa en placering.
Ja, men jag fattar ju inte. Jag och Fokus, vi tog en placering för, ja, det är ju jättelänge sedan nu. Mm. 2020 var det.
Ja.
I 80 centimeter.
Mm.
Vi kom till och med på femte plats av typ så här 7 placerade eller
något. Ja, något sånt här var det.
Jag förstår inte hur det gick till. För att han var ju så här, aha, ska jag svänga? Han var lite, nästan lite seg i omhoppningen för att han fattade inte riktigt att han skulle svänga fort.
Nej.
Jag tror att det var hans första omhoppning någonsin.
Mm.
För att jag köpte honom när han var 7 och då brukar de, okej, han hade kanske gått någon omhoppning, men det var hur som helst väldigt länge sedan.
Mm.
Så han var såhär, oj, ska vi svänga här? Nu gick det jättelångsamt. Vi fick sitta och smacka hela rundan typ.
Ja. Och smacka behöver vi inte göra på Pebban, men problemet är att hon är ju inte lika lätt svängd som Bella till exempel.
Nej.
Men precis. Min plan, det är i alla fall att jag ska träna lite grann nu i veckan, bara hoppa lite småhinder och typ träna på att rida lite snabbt och försöka svänga och sådär. För det har ju inte gjort någonting efter skadan.
Nej, precis.
Sen tycker jag omhoppning, det är så himla svårt att träna på hemmaplan. Du behöver ju typ komma till omhoppning på tävling för att träna på det. För du behöver nästan lite så här adrenalin för att ja, men, köra på.
Ja, men jag vet att vi har pratat om det här tidigare. Mm. Att det är klart att man kan träna på att ta in svängarna, rida lite fortare mot ett hinder och såna här saker. Men jag menar, på tävling, det är då det gäller riktigt ordentligt. Och det är då tävlingshjärnan kickar in.
Ja, exakt. Och det är också då som du kan mäta dig lite med andra och se hur snabb du är jämfört med dem.
Exakt.
Och folk är ju generellt väldigt snabba på att rida. Jag är ju ingen naturligt snabb ryttare, så det är ju någonting som jag har fått träna på att bli.
Ja, men
och,
snälla, det är inte jag heller.
Och som jag fortfarande tränar mycket på. Och med det som jag sa förut, att jag inte förutsätter att jag ska bli placerad, då förutsätter jag ju såklart att vi ska vara felfria, för man blir ju antagligen inte placerad i en 80 cm om man inte är felfri.
Nej, det ska nog väldigt mycket till om, ja, det... om man ska ha 4 fel och bli placerad.
Exakt. Men ja, det ska bli väldigt kul i alla fall att komma ut och hopptävla lite. För nu har jag inte gjort det sen i november måste det ha varit, när jag red i Falköping senast.
Ja, jag är så taggad på att få följa med på hopptävling bara.
Ja.
Oh, yes, äntligen är det dags.
Mm, det ska bli kul. Och så är det perfekt att vi får träna för Pia nu imorgon också. För då kommer jag få lite extra motivation till min dressyrtävling som jag ska rida på långfredagen.
Ja, och få lite hjälp med hur du ska rida och... Få ihop henne lite extra och så nu också.
Ja, exakt. Hon känns ju fin. Men sen är det klart att vänstergaloppen är ju standardproblemet att hon har lite svårt för den till exempel. Ja.
Okej, men ska vi snacka lite om hoppträning som vi hade, eller? Och det var ju i onsdags som vi hopptränade båda två. Jag har kommit till lite insikt nu att nu får jag sluta hålla på dalta med det här med hoppningen.
Ja, du får bara köra.
För egen del alltså. Inte så mycket för fokusdel.
Nej.
Så nu så ska jag hoppträna. Och jag tyckte att det var väldigt kul faktiskt att vara med på hoppträningen i onsdags. Vi red väldigt låga hinder, jag och Fokus.
Mm.
Men jag tyckte det var så skönt för att på något vis så blev det väldigt kravlöst på det sättet. Och istället så hoppade vi lite mer bana och lite, fick lite flyt och sådär. Så vi hoppade kanske mellan så här 50 cm och 70 cm ungefär.
Ja.
Så det kändes väldigt... Ja, men det kändes ändå bra. Efter träningen så var jag lite sådär... det kändes inte bra, det kändes flängigt. Och det här tycker jag är kul, för Johanna Lassnack, hon har ju sin Kalle som hon tränar mycket på att rida mer framåt på.
Mm.
För att hon är heller ingen naturligt snabb ryttare som du och jag.
Nej.
Och så pratar om att vi absolut inte är. Och hon säger att det känns ju som att man skenar runt banan i princip.
Ja, exakt.
När hon har rätt tempo. Och det var exakt den känslan jag hade också med fokus. För att ibland kan han bli så himla pigg. Ja, det kände ju du också när du hoppade honom veckan innan. Att det liksom känns som att benen de bara springer som trumpinnar i backen.
Mm.
Och jag känner inte så mycket att jag inte har någon kontroll. Men det känns ju som att mina ben och armar bara flänger typ.
Mm, det känns flängigt, ja.
Ja, det känns jätteflängigt. Och så är det så roligt också när man tittar på filmen efteråt. Ser det flängigt ut?
Nej. Nej.
Inte särskilt.
Nej.
Och det är sånt här som gör mig så irriterad. För då går jag runt och är lite typ besviken på mig själv. Att det känns som att jag rider så flängigt och fult liksom.
Mm.
Och så tittar man på filmen och bara, nej men det ser ändå rätt så bra ut.
Ja, och det såg jättebra ut på plats också. Men du är ju ofta sån, framförallt när du hopptränar, att du kan ju få dåligt självförtroende och så här, tracka ner på dig själv. Och du fattar ju inte riktigt hur duktig du är, Anna.
Nej, jag är väldigt duktig på att typ se ner på mig själv.
Mm.
Och det är någonting som jag kämpar med hela tiden.
Mm.
Att jag ska bli bättre på att inte göra. Men det känns ändå som en bra start på det här med hopptränandet.
Mm.
Och nu ska jag försöka att bara go with the flow ännu mer nästa gång.
Ja.
Och vi ska hoppa lite i veckan. Och nu måste vi fasen hoppa minst en gång per vecka.
Ja, men det ska vi absolut göra.
Mm. Så det känns ändå som en bra start, tycker jag.
Men det tyckte jag verkligen. Och Pebban, hon var superfin på den här träningen. Jag hade ju misstänkt att hon skulle vara typ helt galet pigg. Men vi red ganska så intensiv dressyr dagen innan, vilket kanske var bra, för då hade hon förhoppningsvis blivit av med lite energi. Så jag tyckte faktiskt att större delen av den här träningen så var hon väldigt lagom i sin bjudning.
Mm.
Hon var väldigt fint framme för skänken, samtidigt som hon inte liksom bara drog iväg som hon kan göra och bli superstark och bara dra iväg, utan hon lyssnade ändå väldigt fint på mig. Och ja, men det kändes väldigt enkelt, vi fick bra flyt. Den andra gången som hon blev lite för pigg, det var sista banan.
Ja, men då hade ni väl hoppat ganska nyligen en bana till.
Ja, exakt.
Och det är typ då hon är som piggast, när hon verkligen är igång. Ja, men säg att du ändå har haft ett par ryttare emellan som också hoppar sin bana. Då hinner hon ju lugna ner sig lite. Men när hon ska hoppa tätt in på, det är då hon blir väldigt pigg.
Ja, ju mer hon hoppar desto piggare blir hon nu. Så det var lite av en utmaning, men också bra träning. För jag menar, det är ju så det blir på tävling till exempel.
Ja.
Då hoppar du ju många hinder i rad. Men, nej, men jag var otroligt nöjd. Vi slutade ju med en bana på 80 cm typ. Och det kändes ju väldigt enkelt och bra. Så jag är sjukt taggad på att komma vidare i hoppningen nu.
Jag förstår det.
Och den här hoppträningen finns ju också ute på YouTube ifall man vill kika på filmen.
Precis.
Men dagen efter så var det då dags för mig och Bälsan att åka in på återbesök på Husaby. Jag mådde ju mindre bra den dagen, men jag hade skrivit till Moa innan och kollat ifall jag kunde komma trots att jag var sjuk. Och jajamän, det gick bra. Försökte hålla mig på avstånd ifrån samtliga människor på kliniken. Och Bella, hon är ju som vanligt en ängel att ha med sig. Och
ja, men det är nästan lite mysigt att åka inte veterinär med henne.
Hon är så snäll. Och så skulle jag, eftersom jag var där själv med henne och vi vloggade, så skulle jag typ så här sätta upp kameran och sådär när jag skulle springa med henne i gångarna. Och då fick ju Moa typ stå och böja henne själv, för vi gjorde ju lite böjprov och sådär också.
Mm.
Då stod hon och böjde Bella själv när Bella stod helt lös, och då sa Moa, jag tror det är första gången som jag böjer en häst som ingen håller i.
Och det är ju sånt man kan göra med Bella.
Ja, hon är ju dundersnäll. Nej, men uppdatering då. Hon såg mycket bättre ut.
Ja, men så skönt.
Roligt nog. För först så sprang vi bara liksom rätt fram och tillbaka på gången utan något böjprov. Sen så longerade vi henne på volten. Sen så sprang jag med henne direkt igen på gången. Och sen så gjorde vi böjprov. Och roligt nog så
Bara en fråga.
Mm.
Gjorde ni böjprov bara på vänster bak då?
Bara på vänster fram. Hon har ju shivering i sitt vänstra bakben.
Ja, just det.
Så det är lite svårt att böja det.
Men då böjde ni vänster fram. Det är ju där hon hade skadan som hon fick i höstas.
Ja, exakt.
Gång,
precis.
Just det.
Så det gjorde vi. Men första gången som vi sprang på gången så kunde Moa så här se lite hälta på vänster bak då, den senaste skadan. Och även om hon tittade liksom noga på volten, men att det var mycket bättre än förra gången. Men sen tyckte hon när vi sprang igen, när hon redan hade fått springa lite, att det nästan hade värmts ur.
Ja.
Så hon blev bättre när hon hade fått lite rörelse i kroppen.
Mm.
Och böjprovet, det visade ju inte på någonting heller.
Gud vad skönt. Och det här är också ganska kul, för det var inte så länge sedan vi var inne med henne.
När Pebban var inne. Nej.
Exakt, när Pebban fick sin gröna stämpel i pappret så var ju Bella med, och då kollade Moa bara en snabbis på Bella för att vi skulle se lite status på henne.
Ja.
Och då var ju ändå halt fortfarande.
Mm.
Så det är ju skönt att det har blivit så pass mycket bättre på ändå relativt kort tid.
Väldigt skönt. Så nu är planen att vi ska skritta igång henne igen, uppsuttet. Väldigt roligt, under 6 veckors tid, och om 6 veckor ska vi in på återbesök, och då ska vi ha travat med henne på rakt spår innan vi åker in igen, för att liksom känna efter hur det känns och sådär.
Ja, men bara testa någon gång va?
Ja, exakt. Det gör säkert inget om vi har testat ett par gånger, men att vi ska liksom ha känt lite på trav innan.
Mm.
Och hon blev också behandlad i vänster bak i kotleden, just för att hon har varit ganska så svullen i det benet, och ultraljudet ser ju inte jätteroligt ut på det benet heller fortfarande. Det kan ju vara så när hästen har fått någon sorts senskada eller gaffelbandsskada eller vad det nu kan vara. Även hennes ligamentskada i ryggen. Det ser ju fortfarande likadant ut på ultraljudet fastän hon kliniskt är frisk från det.
Ja, Pebbans ligamentskada.
Ja, exakt. Mm. Och Bella, det är ju samma med hennes skada som man ultraljudet. Det ser ju kanske knappt liksom bättre ut under tiden, utan man får gå på det kliniska.
Ja.
Men eftersom hon har varit ganska svullen i det benet och leden kanske var lite vätskefylld, det är ju något sorts trauma liksom som hon har gjort i hagen för att få den här skadan. Då sa vi det att ja, men då behandlar vi den så att vi hjälper henne lite på traven nu när hon ska komma igång.
Mm. Och det är ju lika bra.
Ja, exakt. Så hon fick stå inne i 2 dagar och sen fick hon komma ut igen. Och nu så ska hon då skrittas igång.
Ja, men jag är så taggad. Vi har ju pratat om det att ja, men vi har varit lite veliga. Ska vi ta föl? Ska vi komma igång? Men nu känns det ändå som att med tanke på att hon får börja skritta nu så är det ju inte omöjligt att hon får komma igång igen.
Nej, hon får ju skritta ganska så mycket också, så det är skönt. Och jag tror att det är bra för henne att skritta, för då kan hon förhoppningsvis kanske liksom bränna lite fett också.
Ja, men herregud, hon har ju vilat sen, är det augusti eller september hon skadade sig?
Ja, något sånt där.
Så det är inte konstigt att hon inte är i sin bästa form.
Nej, exakt. Men ja, det är kul att hon ska få komma igång igen i alla fall.
Ja, jag är så taggad. Jag saknar så mycket att rida Bella. Jag saknar ihjäl mig efter att hoppa henne.
Ja, hon är så rolig.
Ja. Så nu hoppas jag. Nu får fan det komma lite flyt här så att hon inte skadar sig igen.
Det får vi verkligen hoppas
Seriöst,
på.
Seriöst, om det finns någon där uppe så styr det här. Snälla hjälp oss nu.
Ja, det hade
varit. Se och peka med fingret upp mot taket här.
Exakt. Nej, men, så det var ju ändå en bra dag. Och under tiden så hjälpte ju Samuel dig att rida de andra hästarna.
Det gjorde han. Tror du att han hade träningsverk dagen efter? Ja. Eller? Det är så roligt, för att Samuel, min man då, för er som inte vet vem Samuel är, han rider ju inte så mycket längre. När vi träffades så redan en hel del, men det var kanske men dels för att imponera lite på mig, men också för att han vill ju hänga med i stallet. Jag menar, när vi började träffas så, jag tror jag pluggade nog fortfarande, eller man jobbade på Imaso, och han jobbade ju också. Och vi bodde inte ihop.
Fråga. Va? Var det när du pluggade din enda kurs på högskolan som du...
Ja, fast nej, jag hade nog slutat där när vi blev tillsammans, kom jag på nu.
Ja.
Ja. Som inte ens avslutade.
Exakt.
Men det är en annan historia.
Ja.
Nej, men i alla fall, vi hann ju inte ses lika mycket som vi såklart gör nu när vi bor ihop och sådär. Så då ville han väl hänga med mig i stallet. Men då red han ju ändå minst en gång i veckan och hade kanske inte lika mycket träningsverk varje gång han hade ridit.
Mm.
Men nu var det så kul. Jag frågade, vilken häst vill du rida av Pebban och Fokus? Och då sa han, jag vill ha Fokus, det är min favorit.
Mm.
Hans absolut största favorit var ju Boppen när han levde. Men vem hade inte Boppen som favorithäst?
Exakt.
Nej, men så han red Fokus och jag red Pebban. Och jag började rida först med Pebban. Och ja, men det gick väl bra för Samuel. Jag har ju sagt det att Fokus, han har varit så jäkla pigg den senaste tiden. Bara så du vet det, så att Samuel, han bara, ja. Jag bara, han brukar inte bocka så mycket kanske, men han är stark och springer på.
Mm.
Okej, sa han. Men nej, men det gick bra. Och sen så sa Samuel, jag vill testa att rida lite först. Så då gjorde han det. Och när vi kom ut på grusvägen igen efter att ha varit i skogen, du vet, så skulle Samuel fatta galopp.
Mm.
Och Samuel och Fokus, det är som att de blir utskjutna ur en raket. Zoom sa det, så hade de kastat sig iväg i galopp och jag bara, herregud. Så jag bara, oj oj. Och så blir man lite sådär, inte hundsmamma, men ja, du förstår. Har han kontroll där borta?
Ja.
Så jag bara, rätta lite på det och sen kan du klämma lite med låren så att han saktar in lite. Inte så mycket för att Pebba blir inte galen.
Nej.
Eller något, men jag kände bara, hoppas att han
har han koll där.
Ja, exakt. Ja. Men det var inga problem.
Nej.
Så Samuel hade extrem träningsvärk. Han sa att det var skitjobbigt för fokus var ju så himla pigg och stark. Så han, Samuel har väl inte riktigt den bålstyrkan längre.
Nej.
Så det är ju lite som att alltså, han vissnar ju lite med passets gång. Mm. Så. Men Samuel, han är ju så naturlig i sadeln. Det är lite irriterande.
Ja, men det är väl så många killar det kanske.
Ja, men det känns som att ja, visst, han har ju åkt av väldigt, väldigt många gånger. Om man jämför med hur många gånger han har ridit så är ju procentuella kvoter rätt så hög. Om man jämför med dig och mig som ändå, ja, det är mindre procent där.
Mm.
Men han skadar sig ju aldrig när han åker av.
Nej.
Och dessutom så, så naturlig sadeln. Det enda han är dålig på det är att planera.
Mm.
Annars är han ju väldigt duktig på att rida överlag tycker jag. Så det var kul. Det är alltid mysigt när han följer med.
Mm.
Och jag sa att du kan väl följa med lite små regelbundet. Så här, försökte att sälja in det lite.
Men det
är ju bra motion.
Ja, vad sa han då då?
Han bara, jo, men det kanske jag kan. Så ja, men det är inte helt avslutat.
Nu blir det ju snart lite roligare väder ute också.
Precis, jag förstår ju om han inte vill följa med i så här snöstorm och grejer.
Exakt.
Mm, så det var väldigt kul.
Mm.
Och dagen efter det.
Ja, då fick du rida båda hästarna i ridhuset, så hade jag lite träning för dig.
Men alltså, det var så bra. Jag sa det till dig, kan inte vi snälla ha träningar? Eller att du håller träning för mig typ en gång i veckan. Mm. Eller i alla fall när vi inte tränar för Pia.
Ja, precis.
Det var så, jag tror inte att hästarna någonsin har gått så bra.
Nej, och eftersom min röst, den har inte varit så himla stark i veckan. Eller jag har ju typ inte orkat prata överhuvudtaget. Så då hade jag på mig hörlurar, du hade på dig hörlurar och så ringde vi upp varandra.
Ja, faktiskt ett tips. Mm. Det är jättebra om man... Ja, men rider fram och behöver hjälp. Jag brukar i och för sig bara ha i en lur när jag rider fram.
Mm, man får inte ha i två hörlurar.
Nej, visst får man inte det. Nej, för att man måste hålla koll på andra också. Men jag tycker det är skitbra för att ja, men dels så är ju ridhuset stort och ekar mycket.
Mm.
Alltså nej, nu i fredags då.
Ja.
Men också så var det lite lektioner på andra sidan. Och då tycker jag det är lätt att man fångar upp lite vad alla säger.
Mm.
Så jag tycker det är så himla bekvämt att ha dig direkt i öronen, för att det blir som att informationen den kommer ju direkt in i hjärnan istället för att jag ska ta ett varv.
Exakt. Och du började ju att rida Pebban.
Mm.
Egentligen red du ju ganska så liknande övningar med både Pebban och Fokus. Och ja, det som jag tänkte att vi skulle träna på, det är för att du tycker att du är så dålig på att rida liksom sidförande övningar.
Ja.
Så det blev skänkelvikning, det blev öppna och sluta. Och någonting som vi gjorde, det var ju först att vi red på volt och sen att vi tänkte skänkelvikning, alltså flytta ut rumpan några steg, sen tillbaks igen och sen så att vi skulle tänka lite sluta på volten.
Jag måste säga att det har blivit en ny favoritövning för mig.
Ja.
Det kändes som att, ja men dels för Fokus, dels så blev det en väldigt bra start på det här med sidförande. Han är ju lite svårare för det, det har vi pratat om många gånger. Och då blir det som att ja, men på volt då kan man göra det lite, man börjar lite mjukt och försiktigt för att sen kräva lite mer.
Mm, exakt, så vi låg på stora mittvolten och sen så travar du och så flyttar du honom. Säg att du ligger i vänster varv på stora mittvolten. Travar, flyttar honom i kanske 4-5 steg i skänkelvikning för vänster skänkel så att rumpan ska ut. Sen rakrikta igen, gärna rida på några steg framåt. Sen kanske samla ihop lite mer igen och sen så gör du en sluta, alltså en vänstersluta för höger skänkel då kan man ju säga.
Ja, exakt.
Så rumpan ska inåt istället.
Ja.
Och sen så flyttade vi in på volten i någon sorts sluta. Gick på en lite mindre volt. Och sen flyttade ut igen i skänkelvikning.
Mm. Det var så vi låg och rullade lite med båda hästarna.
Exakt.
Och med Pebban gjorde jag även ett avbrott i skritt inne på lilla volten.
Mm.
Det gjorde jag inte med Fokus. Alltså, det är lite olika vad man behöver träna på med hästarna.
Mm.
Pebban är ju lite pigg och framåt. Behöver lära sig att samla lite mer medan Fokus... Han är ju kanske lite tvärtom, att han vill ju gärna ha sagt av.
Ja.
Han har inte lika mycket bjudning, så det är bättre att bara på lilla volten ja, men ställa lite extra och mjuka upp insidan.
Exakt. Men jag tror det var bra att du började med Pebban, för då kan du få in det här lite så här. Hon är ju ganska så duktig på sidförande rörelser som skänkelvikning och öppna och sluta. Så då kan du få in lite positiv känsla när du ska rida Fokusen.
Exakt.
Och med honom så tränar vi också lite mer på lätt A3-rörelserna. För du ska ju ganska snart tävla lätt A3 med honom. Och det är ju skänkelvikning, ryggning och förvänd galopp egentligen som är svårigheterna jämfört med om du hade ridit en lätt B2 till exempel.
Ja, exakt. Och förlänga formen i trav tycker jag också är lite svårt ibland.
Ja, precis.
Så det tragglade vi lite med också. Jag tittade väldigt noggrant på de här ryggningarna. Det är någonting som många hästar har svårt för.
Ja, och grejen är att jag tycker att Fokus historiskt sett ändå har varit ganska bra på det. Men det känns som att vi har kommit in i en period där, ja, men jag vet inte, jag kanske inte har tränat dem så himla mycket, för att jag bara, ah, men det är ju redan bra.
Ja.
Det är ju så typiskt. När man tycker att någonting är bra så tränar man inte på det så mycket. Så nu har vi tappat lite i det. Och det är också svårt när man sitter och rider själv. Ja, men jag menar, jag gör på ett sätt. Och så kanske jag känner att, ja, men antingen att han blir lite bakom hand, att han krullar ihop sig väldigt mycket. Eller att han kanske backar lite snett, eller att han blir för hög i form. Det är många olika saker som kan ske. Men det är lite svårt att veta, aha, men hur löser jag det här nu då?
Ja, exakt.
Så därför var det så bra att vi passade på när du stod på backen och verkligen kunde se vad vi gjorde.
Precis, och jag nöjde mig inte heller förrän jag tyckte att den var riktigt bra.
Men det blev ju riktigt bra till slut.
Ja, men det blev det. Men det som han kan göra ibland när han ska rygga, det är ju, ja, men dels hans standardproblem, det är att han krullar ihop sig.
Ja.
Och sen att han lägger lite för mycket vikt på frambenen istället för bakbenen.
Precis, och typ släpar frambenen.
Ja, exakt. Så man vill ju att han ska sättas lite mer på bakbenen. Men när han får till ryggningar bra så gör han ju dem riktigt bra.
Ja, och nyckeln till att verkligen få till bra ryggningar, i alla fall på Fokus, det är ju att när jag ska in i halten, det kommer ju från trav.
Ja.
Att jag verkligen får en kort och energisk trav innan halten. Får till halten så att han står så jämnt som möjligt. Det är också någonting som han tyvärr inte är så bra på just nu. Och som vi tränar på. Men det är skitsvårt att få hästarna att ställa upp jämnt. Ja, det är väldigt svårt. Och inte stå jämnt. Men helst helt jämnt då. Och sen så sa vi det att jag behöver, ja, men första steget, eller inför första steget, så kan jag ta handen pyttelite bakåt.
Mm.
Men sen måste jag lätta av i den, för annars så blir det att han krullar ihop sig väldigt
exakt.
Lätt. Och det har inte handlat om att jag på något vis har haft en kraftig hand.
Mm.
Men han är väldigt känslig ibland bara.
Mm.
Så man får hitta lite teknik på varje häst, hur man ska rygga.
Ja. Och nu kan du väl inte heller gnälla på hans skänkelvikningar?
Nej, det är skitbra.
Ja, du, jag säger, det är inget fel på honom, Anna.
Det är bara fel på mig.
Ja, men ni båda behöver bara bli bättre på det hela. Och nu gjorde han, jag har nog aldrig sett honom göra så bra skänkelvikningar som jag gjorde den här gången.
Nej, men det kändes jättebra. Och jag tycker också att det är så svårt, för att, ja, men jag har ju försökt att komma underfund med vad jag ska göra på de här skänkelvikningarna. Och så har jag varit så här, okej, men jag kanske inte ska hålla så mycket. Egentligen så i en skänkelvikning så ska man ju samla upp lite på yttertygen för att göra sidförande för innerskänken.
Ja.
Det beror ju på hur man, ja, men jo. Ni fattar.
Mm.
Och jag har varit så här, okej, men jag skiter i att samla så mycket för yttertygen eftersom han blir lite bromsig. Men då tappar han ju allt och kanske bara skjuter ut bogen och det blir inte så mycket tvärning, utan exakt. Han blir mer som en ostbåge bara. Så nej, men det var väldigt bra att du stod på backen och verkligen kunde instruera. Och det är också det som jag tycker är så positivt med att ha ett headset. För att då kommer informationen till mig väldigt snabbt.
Mm.
Än om du skulle stå och ropa typ att lägg på mer vänsterskänkel nu. För då det tar lite längre tid innan det kommer till mig då.
Exakt. Så nu hoppas vi att vi kan föröva det här på tävling också.
Det hoppas jag verkligen.
Det är ju alltid mycket svårare att rida på tävling än på träning. Och, eller, i alla fall när det kommer till dressyrtävling. För som jag har sagt så många gånger så tycker jag det är så mycket lättare att få en bra känsla på hopptävling jämfört med dressyrtävling.
Och det är egentligen rätt sjukt att det är så. För jag menar dressyrtävling och dressyrrörelser, du kan sitta och nöta. Alltså, jag hade kunnat rida de 7 dagar i veckan. Nu gör jag ju inte det, för jag vill göra andra saker också. Och rida ut och sånt där. Men rent krasst hade du kunnat rida program varje dag hela veckan.
Ja.
Men ändå så är det svårt att få samma känsla på tävling.
Ja, ja.
Hur det, mycket du än tränar.
Det är ju det tycker jag.
Mm.
Men nu tävlar inte jag så himla mycket dressyr längre. Så hade jag tävlat mer dressyr, det är klart att det hade blivit lättare. Men hoppning, det är så himla mycket. Du kan ju anpassa det så mycket mer. Behöver du ta ut vägen lite mer den här svängen kan du göra det.
Ja, exakt.
Behöver du ta en snävare väg då kan du göra det. Behöver du öka galoppen kan du göra det. I dressyr är det ju verkligen så här. Du ska göra exakt det här vid den här punkten. Och då kan man liksom inte, jag fattar galopp när det känns bra.
Exakt. Ja, men jag hinner inte göra en halv till C. Jag får ta det i hörnet istället. Eller kan du, men du får jäkligt dåliga procent. Då.
Och om hästen så här, nej, hästen känns lite springig och den går inte så bra i formen. Inte fan kan man lägga en volt då.
Utan
då får man fortsätta och låtsas som att nej, men det känns jättebra.
Oj, det är den bästa hörnpasseringen vi gjort i vårt liv.
Ja, men det är ju så kul, för när jag och Pebban blev klubbmästare i dressyr till exempel.
Ja.
Jag var jättebesviken efteråt. Det kändes inte bra alls. Det kändes som att hon hade en framdel och en bakdel. Jag hade inte koll på någonting. Och så går vi och vinner.
Ja.
Okay.
Jag skickade efteråt bara, bra jobbat gumman. Och du bara, det kändes inte bra alls.
Mm. Nej, jag vet. Det är roligt, för jag tycker att som sagt, resultatet på dressyrtävling, det kan variera så extremt mycket med känslan du har.
På hopptävling går det där oftast lite mer hand i hand.
Ja, men så är det ju. Och därför får man ju vara beredd på att kanske vara ännu mer ödmjuk om man ska rida dressyr. För att ja, men du får främst gå på vilken känsla du hade.
Ja.
Jag menar, fick du 52% men hästen kändes väldigt fin. Då är ju det egentligen skitsamma.
Ja, exakt.
För att det kan bli missar och vad som helst kan hända. Men så ibland så kan man ju känna att oh, nej, det här, det kändes segt och det kändes lite vingligt och sådär. Och så får man ändå bra procent.
Ja, exakt.
Trots att känslan inte är så bra. Så det är ju bara så det är.
Exakt. Och nu i helgen så tänkte jag, eller vi snarare, att vi skulle kika lite på Clip My Horse. För de sände från Lidköpings tävlingar. De hade 2-stjärniga hopptävlingar. Och det är ju kul, för det är ju ungefär på ja, men den nivån som jag har ridit tidigare och sen lite högre, så det är ju roligt att se när man inte kan vara på plats själv och kolla, så att säga.
Exakt, jag hade ändå någon liten tanke om att kanske åka till Lidköping, men nu behövde vi inte det för att vi hade Clip My Horse.
Exakt, så det var ju perfekt, tänkte vi. Sen så ser vi hur själva sändningen är. Och i Lidköping så har de som en typ, vad ska man säga, utbuktning på deras läktare där man brukar stå och filma. Mm. Och där har man väldigt bra översikt över hela ridhuset. Så där stod ju Clip My Horse och filmade. Och rent krasst så hade de ju bara kunnat liksom sätta upp kameran där. Så man hade överblick över hela ridhuset och inte behöva zooma någonting. För att man skulle få en jättebra så här blick på hela banan och hur det ser ut.
Ja.
Men vad gör de då istället? De använder ju den där zoom-knappen som om den har fastnat, som om fingret har fastnat. Alltså. För de zoomar så mycket. Det är som att man ser nästan bara ekipaget och man ser ingenting runt om. Ibland ser man inte ens hela ekipaget. Nej, att de har zoomat så mycket.
Då råkar de hugga ryttarnas huvud eller någonting.
Exakt. Och jag menar, när man zoomar så mycket, då blir det dels att man måste zooma in och ut hela tiden. För att när de kommer närmare måste man zooma ut. Och när de åker, eller rider bortåt, så måste man zooma in. Och man blir ju typ åksjuk som tittare då.
Ja, jag kände lite det. Nästan lite sjösjuk.
Ja, och man fick ingen överblick heller på någonting. Utan man hade ingen aning om så här, ah, hur långt är det kvar till det här hindret som skoppar? Nej, det vet jag typ inte.
Nej, men jag hade nästan lite svårt för att lära mig banan på grund av att det var så inzoomat också. Jag blev så här, vänta nu, vilket hinder är de på nu?
Mm.
Annars har jag ju inga problem att lära mig banor.
Nej, och sen så var ljudet också typ så här 10 sekunder efter.
Ja, för det var också så kul. När de 10 första ryttarna hade gått i mål.
Mm.
Jag bara, men herregud vad långsamma de är på att ge nästa ryttare startsignal.
Mm.
Och vi har ju tävlat i Lidköping flertalet gånger. De brukar absolut inte vara långsamma.
Nej.
Så jag bara, men vad väntar de på? Sen så sa ju du det, för vi trodde att man hörde massa ljud från framhoppningen. Det revs en massa och jag bara, herregud vad är det för hästar på framhoppningen egentligen? Tills du säger att, men Anna, ljudet är ju typ 10 sekunder efter. Ja. Jag bara, jaha, that makes sense.
Och jag sa, det var ju tur att det inte var tvärtom, för då hade man ju blivit spoilad om hur det gick.
Exakt.
Men alltså, sjukt störigt, det gick knappt ens att kolla på. Sen så skulle jag försöka kolla på det lite senare på dagen. Och då hackade det så mycket, så det gick inte att kolla på överhuvudtaget.
Nej, och jag tycker det är så tråkigt, för att ja, men jag hade ju Equisport en sväng.
Mm.
Och jag tror att när jag skaffade det så kostade det väl så här 89 kronor i månaden eller någonting.
Mm.
Vilket jag ändå tycker är helt ok. För att ja, men, jag menar, Equisport de sänder ofta från SM och ja, men diverse tävlingar. Och det är kul att kolla på ibland när man inte kan få vara på plats.
Mm.
Men sen så skulle de ju höja. Ja, jag kommer inte ihåg hur mycket de höjde. Mm. Det var minst 100 kronor i månaden. Det var så här jättestor höjning. Och jag bara, men alltså, vad får jag att betala det här?
Mm.
För jag, det har varit samma sak med Equisport. Vi har ju pratat om det.
Mm.
Det var väl under SM något år som vi tittade. Ja. Och de inte visste på 10:e ryttaren hur programmet såg ut.
Mm.
Så då missade de när de skulle rida på ena kortsidan. Eller vad det var. Ja. Bara, men herregud, you have one job. Du ska följa hästen.
Mm.
That's it. Och som du säger, man behöver inte missbruka zoom-knappen, för att
nej,
det är ju bättre att få någon form av överblick. Exakt. Än att man ska bara se hästen och ryttaren i hela tvn.
Exakt, det är så jävla störigt. Det är så här, rule number one när det kommer till att filma hästar. Hellre zooma för lite än för mycket.
Helt klart.
Det är också därför som jag tycker det är så himla jobbigt om någon annan ska filma oss än de som brukar filma oss, det vill säga pappa.
Ja.
Eller mamma, hon kan ju faktiskt också.
Ja.
Eller typ som William när han har filmat oss när vi har spelat in till vår YouTube-serie. Men så fort någon annan ska filma så är det så alltid att det antingen är så här att de rör kameran för mycket eller att det zoomas för mycket.
Ja, och jag tycker det är så konstigt nu att folk ändå inte är grundmässigt bättre på att filma.
Mm.
För många har ändå en mobiltelefon som de kanske filmar någonting med.
Det är sant faktiskt, det har jag inte tänkt på. Men
sen så tror jag, Jag tror nog att hästmänniskor är lite bättre på att filma än typ människor som inte håller på med hästar. Mm. För att vi filmar ju ändå väldigt mycket.
Ja.
Oavsett om man har en YouTube-kanal eller inte så filmar man ju träningar och sånt för att se hur det går. Och
ja, det är sådär. Sant. Men ja, så jag kan bli lite trött på så här, you had one job. Du är anställd av det här företaget för att filma så att de som betalar ska kunna se ordentligt. Hur svårt kan det vara? Kan jag säga. Jag kan bli trött på folk som är väldigt dåliga på sina jobb. Speciellt när det är ett sånt där enkelt jobb. / ödmjuka Emma. Men jag menar, kom igen. Betalar man massa pengar i månaden så är väl fan det minsta man kan önska att man ska få kunna se vad som sker på banan, eller?
Ja, men det är inte första gången vi blir besvikna av en liknande tjänst. Nej. Så kan vi ju säga.
Exakt.
Så lite tråkigt är det.
Mm.
Ge fan i solen bara.
Exakt.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och nu i helgen så har det varit dressyrtävlingar i Belgien. Mm. Och då har Patrick Kittel och Jovian debuterat. Och han red väl både Grand Prix och Grand Prix special. Vet inte om han red någonting i söndags. Men
tror inte det. Nej. Jag tror att jag kikade lite på startlistan och jag tror inte att han var med då.
Nej.
Och han red ju, var det CDI? Three.
Ja, trestjärnig.
Alltså, trestjärnig. Ja,
precis. Och han fick väl ungefär samma procent båda dagarna. Runt 73% om jag minns rätt. Och blev trea båda gångerna. Det var väl efter Charlotte Jardin och Charlotte Fry, eller?
Ja.
Eller nej, Semmik Rotenberger, just det, menar jag. Som kom ett och två båda dagarna.
Mm.
Och jag såg inte när han red första dagen, alltså Grand Prix. Utan har bara sett typ lite snuttar från det. Men däremot så såg vi på Clip My Horse när han red Grand Prix special med Jovian.
Jag kollade lite smått, du kollade mer intensivt.
Ja, det gjorde jag ju. Och jag kan säga så att Patrik, det har nog inte varit så himla bra för hans här varumärke att ta över den här hästen. För det, folk kommenterar så mycket negativt om honom, ja, men som typ tidningen Ridsport la ut en artikel om att han och Jovian har debuterat. Och han får så mycket kritik och det kan jag förstå.
Ja, för jag tänkte lite så där innan han hade startat någon tävling med Jovian. Så jag säger, antingen så kommer han få mycket kritik.
Mm.
Eller så kommer folk bara, åh vad skönt, det ser mycket bättre ut. Typ.
Ja, det är ju vissa sådana kommentarer.
Ja.
Men många är ju fortfarande väldigt besvikna på honom att han ju fortsätter sitt samarbete med Helgstrand.
Mm.
Och jag menar, som sagt, vi vet ju inte hur det här gynnar Helgstrand. Men antagligen så gör det ju det på något sätt. För han äger ju fortfarande hästen. Så det är klart som tusen att det är bra för honom om den blir placerad och så vidare.
Ja, men eller hur? Någon fördel måste han ju få. Men jag tyckte mig se i startlisterna att Patrik Kittel stod som delägare på Jovian.
Ja, han är delägare.
Han är det alltså. Mm. Ja.
Så det kan ju hända att han är det ifall det är så att han vill rida honom.
På OS,
ja. Ja, exakt.
För OS är ju lite speciellt. Man kan ju inte bara köpa en häst inför OS och så rida den. Utan man behöver ha ägt den i viss antal månader.
Va? Ja, sen januari.
Just det, så är det.
Mm. Precis. Men, så det har ju blivit mycket skriverier, känns det som.
Ja.
Och folk tycker ju, ja men det är lite blandat. Vissa tycker ju att det ser mycket bättre ut när Patrik rider. Andra tycker att det fortfarande inte ser så bra ut och att hästen fortfarande går med sänkt rygg och bakom lod och så vidare.
Mm.
Sen är det klart att det är ju, du som har fokus vet ju om att det är inte så himla lätt att ändra på någonting med en häst som är så pass felriden från början.
Nej, alltså det kan jag verkligen skriva under på. Jag kämpar ju med det varenda jäkla dag. Mm. Att han inte ska krypa bakom och ja. Att han ska engagera sig i ryggen tillräckligt mycket och sådär. Mm. Så det är inte så jäkla enkelt. Det får man ju ändå vara ödmjuk och säga.
Mm.
Ridning överlag är ju pissvårt. Det vet ju vi alla som håller på med ridning.
Det är det.
Men vad tyckte du då? Om du ska tänka hur du sett Härligstrand rida versus Patrik. Vad tycker du han gör bra och dåligt liksom?
Ja, men jag vet inte om jag kan säga så här att det här gör han bra och det här gör han dåligt. Men jag kan ju tycka att han fick mer poäng än vad han förtjänade att få på Grand Prix-specialen. För jag tyckte att det såg inte jätteharmoniskt ut. Jag tyckte att Jovian såg väldigt spänd och stressad ut. Och speciellt i galopper kändes det som att det såg nästan ut som att han ville liksom skena därifrån hela
tiden. Ja, för du sa det. Det ser lite ut som, ja, men ibland när vi rider ut så kan ju vi se att ja, men de hästarna blir rädda för något, att de får som en liten raket i rumpan.
Mm.
Du sa det, att det ser ut som att han får en liten raket i rumpan hela tiden, men fast ändå inte.
Väldigt korta bakben hela tiden.
Ja, speciellt i byterna.
Ja.
För det såg jag bara, men gud, blir det miss där? Eller vad hände? Och du bara, nej, jag tror bara att han är väldigt kort i byterna i bak.
Precis.
Att han inte kommer igenom. Och det är också ett tecken på att de inte är tillräckligt avspända.
Mm, exakt. Nej, så det såg ju väldigt stressat ut och blev en hel del missar. Och så återigen lite... Om man jämför till exempel Patrik och Jovians ritt nu då. För jag får ju anta att det såg ungefär likadant ut i Grand Prix som i Grand Prix-specialen eftersom han fick väldigt lika poäng.
Mm.
Om man jämför den här ritten med till exempel Maria von Essens ritt på GHS. Hon fick ju 71% och Patrik 73%. Det tycker jag är ju helt sjukt.
Ja, för Marias ritt var ju mycket mer harmonisk och lugn.
Ja, eller? Och korrekt skulle och korrekt, jag säga.
Ja.
Så ja, jag, som sagt, det kan vara märkligt det där med bedömning ibland.
Ja, och då undrar man om domarna typ kryddar lite för att det är Jovian.
Ja, jag vet inte riktigt. Det är väldigt svårt att säga.
Ja.
Men ja, så jag blev inte jätteimponerad får jag säga. Sen så är det klart det är första tävlingen och det kommer säkert att se bättre ut med tiden, men jag tyckte ju absolut att de fick mer poäng än vad de förtjänade.
Mm, fattar.
Mm. Men ja, det ska bli intressant att fortsätta följa ekipaget och se hur det hela kommer att utvecklas. Men samtidigt så, ja, som sagt, jag tror inte att det är bra för Patriks varumärke det här.
Nej, och jag vet inte om det är sämst för hans svenska inte fanbase, men liksom för oss i Sverige än utomlands. För det känns som att utomlands, jag vet inte hur mycket de bryr sig om det som hänt. Med tanke på att de har haft klinik i USA och sådär.
Precis.
Så känns det som att de inte har brytt sig lika mycket som kanske vi i Norden i alla fall har gjort.
Nej, det tror jag.
Det här är bara något som jag spekulerar i, så det behöver inte vara sanning.
Nej, för vi har ju inte heller koll på vad, säg, tysk ridsportmedia skriver till exempel.
Nej, det är klart vi inte har koll på det. Mm. Men det här är bara något som jag fått för mig i alla fall.
Ja, men det är också någonting som jag har fått för mig. Och det är kul för det vilka olika så här reaktioner som våra svenska ryttare får. För nu har ju tidningen Ridsport delat en del resultat från Belgien. Då var det dels har ju Patrik kommit 3-2 gånger. Han får väldigt mycket kritik för det.
Mm.
Sen så istället så kom Malin Wahlkamp Nilsson, hon kom ju tvåa i Kyren någon dag.
Mm.
Och Therese Nilsagen, hon vann med Dante. Och de får ju bara positiva kommentarer.
Ja.
Att det är roligt att det går bra för dem och sådär.
Ja, men samtidigt så är ju... Jag har lite sämre koll på Malin, ska jag vara helt ärlig och säga. Men Therese, hon rider ju väldigt föredömligt.
Mm.
Hon är ju en förebild för många. För att hon rider väldigt mjukt och harmoniskt. Och, ja, men som vi pratat om, stångtygen, den hänger ju i princip bara där. Till skillnad från många där man ser att stångtygen läggs ganska mycket tryck på.
Ja.
För att de ska ha kontroll på dressyrhästarna typ.
Känns det som.
Ja. Så det är ju egentligen inte så konstigt att hon får positiva kommentarer.
Nej, precis. Och det här är också ett bevis på hur det kan bli om du vårdar ditt varumärke. Kanske lite jämfört med vad Patrik har gjort nu.
Ja,
kan man ju säga.
Vi får ju se vad som sker på sikt. Men jag tycker ju att Jovian, jag har ju aldrig riktigt gillat den här
hästen. Nej, inte jag heller.
För att det känns som att han rör sig
så onaturligt.
Ja, det är liksom inte, oh wow, han rör sig så mycket och så fint. Utan det är bara... Det är too much.
Exakt.
Det är någonting som inte står rätt till. För det där är ingen häst.
Nej, nej.
Det är inte så känns
exakt.
Som. Vad är det för alienavkomma som har kommit till jordklotet?
Ja,
ungefär?
Och då blir man också så här, hur har den här hästen tränats?
Precis, för antagligen så har den ju inte sprungit så som föl.
Nej, exakt, för att det ser så himla onaturligt ut.
Mm.
Så jag har heller aldrig varit ett fan av den hästen. Mm.
Men vi får se lite vad som sker på sikt, som sagt. För att ja, men Patrik har ju ändå nyligen tagit över tyglarna. Mm. Det kan ju bli bättre än så här.
Mm,
och det får vi väl ändå hoppas att det, att det ser bättre och bättre ut så.
Exakt. Men jag tycker det är lite intressant också för ja, men Roffe och Hellstrand, de samarbetar ju också lite. Jag vet att ja, men de är ju delägare i vissa hästar tillsammans till exempel, som ja. Roffe tävlar nu. Och det pratas det inte alls lika mycket om.
Nej, för det var någon som skrev det till oss, tror jag.
Mm.
Att ja, vad tycker ni om det här? Och så att det stod någonting om att Rolf Göran och, och Andreas, om de skulle börja samarbeta, tror jag det stod någonting om. Men det har de väl gjort ett tag, eller?
Ja, det tror jag. För jag vet att ja, men, Hellstrand, han var ju delägare i ja, men, flertalet hästar som Rolf red på GHS till exempel.
Ja.
Så ja, de har ju också något sorts samarbete som jag ju såklart inte är något insatt i. Och det här pratas det ju som sagt inte lika mycket om. Och det här är väl ett problem när så här, Hellstrand, han har så mycket pengar och så mycket tillgångar och kan liksom få fram de här riktigt bra hästarna. Så det är så här, det blir ju lite, vad ska man, inte dubbelmoral är inte ordet jag är ute efter. Det blir lite så här
moment 22, eller vadå?
Ja, för att man tycker att Roffe är en så himla bra ryttare och man vill ju att han ska lyckas. Men nu har han ju inte till exempel Lassia eller Stutteri Ask till exempel som är hästägare och sponsor. Och då kanske han liksom måste få tag i någon annan som har mycket pengar och som kan hjälpa honom. För är det någon man vill se på den högsta nivån så är det ju Rolf.
Exakt.
Men hur ska han komma dit om han inte har egna medel för det, om du fattar?
Ja, men precis. Det är ju sällan någon, eller ja, ingen hoppryttare skulle jag säga, som har hela sitt stall som ägs av dem själva. För att det är ju så jäkla dyrt. Alltså du vet ju vi som är hoppryttare. Det är ju dyrt att gå och köpa en häst för oss.
Ja.
Men tänk då om man ska köpa en riktigt, riktigt bra häst. Mm. Det är ju inte bara 1 miljon vi pratar om.
Nej, exakt.
Det är ju miljoner.
Ja, precis. Och som Malin och Peder till exempel. Ja, de har H&M som hjälper dem med deras satsning.
Ja, varför kan H&M inte bara ta in Roffe också?
Exakt. Istället för Filip Hertz bröder.
Ja. Ja, men jag tycker det. Ja. Ska vi inte gynna våra svenska ryttare?
Ja, ja, jag håller med verkligen. Mm. Nej, så ja, det är så här.
Ja, det blir svårt. Vi vill ju inte ha bort Roffe från högsta sporten. Men vi hade ju önskat att han kunde haft någon annan hästägare helt klart.
Ja, för antagligen så blir ju Hellstrand liksom gynnad av Roffes framgångar också såklart.
Antagligen.
Så det är så här, det är väldigt svårt. Det känns som att Roffe kanske kommer undan lite just för att man gillar honom så mycket. Och för att man vill, att man önskar ju verkligen honom all lycka, om du fattar.
Ja, fast folk gillar väl ändå Patrik också, eller? Fast det är mer uppenbart att det är ett samarbete där i och för sig. För att
ja.
Andreas ändå har ridit Jovian.
Ja, precis. Ja, det kanske kan vara det.
Mm.
Att Patrik verkligen tar över hans häst på det sättet. Och sen också att jag tror folk tycker att det blir väldigt mycket dubbelmoral när Patrik, han la ändå ut något lite så här halvbra statement på sin Instagram till exempel om det som hade hänt.
Ja.
Roffe har väl inte lagt ut något sånt där, vad jag kan minnas.
Jag följer inte honom. Så jag
jag tror inte han har kommenterat det. Det var väl visserligen kanske mer dressyrvärlden som pratade om det, tror jag.
Jag tror det.
Men ja, nej, det är fan svår situation när en person som är sånt rötägg har så mycket makt. Och man ändå vill att det ska gå bra för vissa av våra svenska ryttare.
Ja, men precis. Och det är så tråkigt för att jag vet inte om det någonsin kommer bli ändring på det här. Jag menar, han kommer inte, uppenbarligen inte bli cancelad.
Nej, exakt. Det kommer han ju inte bli.
Nej, för att han har så mycket pengar och så mycket makt.
Ja, det är en svår fråga helt klart.
Ja, verkligen.
Men det är nog många som inte vet om att Hellstrand är delägare i vissa av Roffes hästar.
Ja, nej, det tror jag inte många vet om. Nej. För som sagt, det skyltas ju inte med det.
Nej, exakt. Och jag har en artikel här som heter Tävlade utan sporrar i internationell dressyr första gången sin regeländringen som tidningen Ridsport har lagt upp.
Vänta, är det ändrat regler nu?
Jajamän.
Så nu får vem som helst tävla utan sporrar även i högsta nivån?
Ja, sen den 1 januari i år är det valfritt att rida med sporrar i internationell dressyr.
Jag gjorde en tyst liten applåd här.
Ja. Vid helgens femstjärniga tävlingar i Doha valde Justina Vanagaité från Litauen att lägga sporrarna på hyllan och blev där med det första ekipaget att genomföra en ritt utan sporrar på femstjärnig nivå i år. Och det hela resulterade i fina resultat och ekipaget kom på 7:e plats i Grand Prix med 69,78%. Och de tog sig vidare till Kyren där de slog till med 75,78% 75% och en tredje plats. Och härnäst väntar tävlingar i Härning för ekipaget. Jag är väldigt glad att alla ryttare nu har möjlighet att välja i den här frågan. Som ryttare bär vi ansvaret att ifrågasätta och prova oss fram för att hitta det som passar bäst för våra hästar. Med eller utan spårar så är det viktigt att behandla vår älskade partner med respekt, skriver ryttaren i sociala medier. Ja, väldigt roligt. Vi får hoppas att fler hänger på den här trenden.
Ja, men verkligen. Och jag tycker bara det är så skönt att det inte är ett krav längre.
Ja.
För att jag... Ja, men nu tävlar jag inte på femstjärnig Grand Prix-nivå. Men jag tävlar ju med spårar på fokus.
Mm.
Och då är det väldigt milda spårar.
Mm.
Så, men det är ju mer för att jag känner att lite av den här kontakten som vi har på hemmaplan...
försvinner.
Ja, och då vill jag ändå kunna komma åt honom låter ju lite konstigt. Men ni förstår nog hur jag menar.
Ja.
Så jag tycker ju egentligen inte att det är fel med spårar.
Nej.
Det jag tycker är fel är att det är tvång.
Ja. Och när de används på fel sätt.
Ja, ja, självklart. Och många har ju det hela tiden, superlånga spårar. Och bara, oj, jag glömde mina spårar på idag. Oj, vad tokigt. Typ ja. Så. Det är mest det jag tycker... Hela spårkulturen är lite skev.
Ja, när det blir normaliserat att man måste rida med det hela tiden.
Exakt.
Exakt. Ja, vi har ju ridit hästar som är spårridna. Och sen när man sitter upp utan spårar så liksom fattar de knappt ens vad skänkel
är. Nej, men det är ju som när man sitter upp på en sån här leksak som man stoppar en peng i.
Mm.
Det är som att man inte har en peng.
Ja, exakt.
Så att den kan gå.
Ja, men som den enda häst. Nej. Den hästen som du provred i november, december eller vad det nu var.
Ja.
Och de sa att den är så himla pigg. Och sen så satt hon och red med typ 3 centimeter spårar. Sen så kom du och satt upp utan spårar och bara, den går typ inte fram överhuvudtaget.
Jag fick ju fastän inte ens knappt iväg hästen när jag hade suttit upp. Jag bara, vad bra.
Ja, vad pigg den är.
Jag har ridit i 20 plus år men det ser ut som att jag aldrig har ridit.
Nej,
ungefär.
Exakt. Lite så. Okej, jag tänkte så läsa upp delar ur en artikel från tidningen Ridsport som heter Magnus Ringmark, jag tänker mer på hästvälfärd nu. Som är en del av tidningen Ridsport Plus. Och jag kan säga att när jag läser den här artikeln så här, ja men det börjar ju bra. Och så är det så bara, men vad fan säger han typ?
Alltså det barkade åt skogen.
Ja men jag blev ganska så provocerad när jag läste den. Mm. Så jag tänker att jag läser upp större delen av den här artikeln. Och för så här bakgrundsfakta, Magnus Ringmark han är ju då dressyrdomare på den högsta nivån. Magnus Ringmark sticker inte under stol med att vinterns skandaler, framförallt inom dressyrsporten, har påverkat honom. Jag tänker mer på hästvälfärd i alla sammanhang nu. Jag har alltid haft det som en prioritet, men nu söker vi verkligen efter harmonin i varje ritt. Vi bedömer fortfarande samma saker men tittar aktivt efter konfliktbeteenden som gapande munnar, irriterande svans och liknande saker och gör avdrag för det. Efter världscupkvalet i Amsterdam utbröt stora diskussioner i sociala medier om segraren Charlotte Fries ritt på Everdale i både Grand Prix och Kyr. Påverkar det här dig och dina kollegor? Jag tycker reaktionerna är lite konstiga, men sociala medier är väldigt på tårna nu. Vi har själva inom gruppen för femstjärniga domare tittat på videon från Grand Prix-klassen och skuggdumt ritterna. När du läste kritiken så kunde du få intrycket att det sett förskräckligt ut, men det håller vi inte med om. Det finns naturligtvis förbättringspotential. Det är bättre om hästen inte är så kort i formen till exempel. Jag tyckte inte att det var en stor hästvälfärdsfråga här. Rangordningen blev rätt, de andra var inte bättre. Sen går det att diskutera om 88% var rätt. Det var ju mycket förstås. Här spelar musik, program och svårighetsgrad in och drar upp procenten. Jag tycker synd om ryttaren, så ung och hon fick oförtjänt väldigt mycket spott och spe på nätet. Jag menar hon har ju inte själv dumt så det är ju inte hennes fel att hon har fått de procenten. Sånt här påverkar oss inte så att vi dömer annorlunda. Vi drar alltid av för de saker som är oönskade, som kontaktproblem och form. Men det avdraget påverkar bara ett av de artistiska betygen i kyren. Hur tycker du att dressyrdomarna ska agera i dagens debatt om hästvälfärd? Det vi domare har föreslagit är att våra kommentarer på protokollen skulle kunna publiceras. För då syns det vad vi anmärkt på. Men omdömerna tillhör ryttarna och vi har inte fått gehör för det. Vi måste hjälpa till och förklara hur vi ser på olika saker. Ryttarna behöver vara transparenta och vi måste alla våga visa upp hur vi tränar och rider. Ja, det var då delar ur den artikeln.
Ja, men alltså det här med att ja, det är klart att den var lite kort i formen så det hade kunnat bli bättre. Ja, men då är det så där. 88% trots att den är lite kort i formen.
Och lite kort i formen, det är en jävligt stor underdrift.
Ja, och jag känner också att han skrev att det är typ bara en punkt som det påverkar. Ja, men det ska väl för fan påverka alla punkter.
Bedömningspunkter.
Ja. Ja, om det är så att oj, den blir lite kort i formen i den här piaffen, då ska det dras ner.
Mm.
Och så kanske den är bra i formen i passagen, då ska inte det dras ner.
Mm.
Eller hur? Du förstår vad jag tänker.
Ja, exakt.
Jag förstår varför du blir provocerad av att läsa den här artikeln, för jag är jätteprovocerad nu.
Ja, för det började bara så, men nu tittar vi mer aktivt på konfliktbeteenden, bra. Och sen bara, nej men det var ingen hästvälfärdsfråga, Charlotte Fries ritt på Everdeen. Ja. Man bara, jo, det var det verkligen. Och det finns ju en anledning till att så otroligt många har reagerat.
Ja.
Så tycker jag också det så här, han drar så här offerkortet. Det är synd om ryttaren. Ja, men det är ju också ert fel att det är ju liksom inte ryttaren egentligen som får den största kritiken. Det är ju de som har dömt som får den största kritiken.
Exakt, så han har ju rätt i att det är ju inte hon som dömer sin egen ritt.
Nej.
För jag menar, då skulle ju alla ryttare stå som vinnare då, eller?
Exakt.
Så det har han ju väldigt rätt i. Hon kan ju inte, rå för vilka procent hon får. Men hon kan ju 100% rå för hur hon rider på banan.
Exakt.
Och det är klart att en häst kan absolut bli spänd och bli för kort i formen.
Mm.
Men jag tycker ändå att man kan se om det sker avsiktligt eller inte. För att är det inte avsiktligt, då borde formen variera lite under programmets gång.
Exakt.
Att den spänner till ibland och sådär. Det är vad jag tycker i alla fall.
Ja, jag håller med. Och man kan liksom inte dra, hon är så ungkortet. Hon är ju fan en vuxen människa. Hon är väl typ 25 år eller? Om inte ännu mer.
Ja, jag har dålig koll på hur gammal
hon är. Nu måste jag kolla hur gammal hon är. Men det är inte så att hon är liksom en tonåring i alla fall.
Nej.
Och som sagt, det är ju de som har fått den allra största kritiken.
Ja, för det är ju det som folk...
Ja, hon är 28 år. Snälla någon, då är man ju för fan närmare 30.
Ja, och det är ju domarna som främst har fått den största kritiken. Att hur har ni dömt?
Ja.
Lite så.
Exakt. Jag tycker bara det är så löjligt att man ska liksom skuldbelägga andra. Mm. När skulden i högsta grad ligger hos domarna. För att de vet ju uppenbarligen inte vad hästvälfärd är. Om de nu inte tycker att det här är ett hästvälfärdsproblem.
Nej, och jag undrar lite också om formen på Everdale var det, va? Hade varit bättre. Hade de fått 100% då, eller? För jag menar, 88% är jäkligt många procent.
Nu måste jag kolla vad världsrekordet...
Var det i Kyron hade fått 88%? Ja. Är det inte typ 94% eller någonting?
Det är ju Charlotte Jardin.
Ja. Visst är det hon som har världsrekordet?
93,975%
i kyr.
Mm. Eller vänta här nu, nej. 94,3%
Var det på Vallegro?
Ja, exakt.
Mm.
Ja, så det är ju... Vänta här nu, då måste jag kolla. Ja, det är 94,3% då.
Som är världsrekordet?
Mm. Ja, med Vallegro. Och ja, man kan ju säga att det är ju ganska stor skillnad på Charlotte Jardin och Vallegro och Charlotte Fry och Everdale, kan jag tycka.
Ja.
Men det är inte jättestor procentskillnad mellan 88% och 94%.
Nej, det är 6% skillnad.
Mm, och det borde vara betydligt mer skillnad. Mm.
Ja, men jag menar, om inte formen är korrekt så ska den ju inte få mer än kanske max godkänt på det.
Nej.
Eller?
Nej, absolut inte.
Max.
Max, ja. Nej, som sagt, jag blir lite tokig på bedömningen ibland. Mm. Och om det är som sagt det här synsättet som domarna har, då är det inte konstigt att dressyren står still.
Nej.
Och att det inte händer någonting.
Och det är också så kul, bara i kyr så är det också musiken som spelar roll. Ja, men om du får en 10 på musik, ja, då borde ju inte du få så bra procent.
Nej.
För det finns också harmoni som en bedömningspunkt. Och den borde inte vara så hög om hästen inte går så bra.
Exakt.
Nej, gud, jag blir galen.
Jag
som sagt, när har vi de där dressagebotsen?
Jag blev faktiskt väldigt provocerad när jag läste den artikeln.
Mm, med all rätt.
Och nu i år så har Svenska Ridsportförbundet infört lättridningsklasser i lätt C och lätt B. Och grejen att det här har ju funnits tidigare under åtminstone 2023. Då har det ju varit så här pilotprojekt, även under 2022 om jag minns rätt.
Precis.
Men nu är det ju då riktiga klasser. Och det är för att det har kommit in massa förslag till dressyrkommittén rörande lättridning i dressyrprogram. Men grejen är ju då att den här lättridningen, det är ju bara i specifika klasser. Så till exempel nu den tävlingen som jag anmält till i Falköping, då finns det ju en vanlig lätt B1 med nedsittning då, och en lätt B1 med lättridning.
Exakt, så det är precis som de bettlösa klasserna som infördes för massa år sedan. Att ja. Det är separat. Du kan inte ha både lättridning och nedsittning i samma klass.
Precis. Och det här har ju såklart också fått kritik.
Mm.
Och vilket jag kan förstå, för jag känner att hur svårt ska det vara att bedöma en klass där folk får välja om de ska rida lätt eller sitta ner?
Jag förstår inte heller problemet. För jag menar, om det är så att du känner att jag kommer att rida lätt under det här programmet, så för att det passar min häst bäst, den är ung, jag är inte så rutinerad eller vad det nu kan handla om.
Nej, eller så kanske man säger, ja men jag börjar att sitta ner i traven det här programmet. Men sen så känner man att nej men hästen den blir väldigt spänd. Det kanske är som sagt, det är en ung häst. Eller...
Fast det förstår jag om man inte får. Du måste ju välja innan första uppridningen om du sitter ner eller rid lätt hela programmet. Du kan inte mixa de två.
Varför inte det?
Nej, för att det är ju antingen så får du rida lätt eller så får du sitta ner.
Ja, men jag känner också lite varför. När det är så här lätt C, lätt B-klasser, när det är lätta klasser.
Ja.
Då är det ju ryttare och hästar på en lite lägre nivå. Och jag menar, på träning så kanske du varierar mellan att sitta ner och rida lätt. Och säg att du rider en ung häst och du tänker att ah, men jag ska börja och sitta ner för det har känts bra. Men sen blir den väldigt spänd. Då är det ju en hästvälfärdsfråga att du ska kunna rida lätt om du behöver det.
Jo,
jag tycker.
Jo, men då hade man väl utgått.
Jo, men jag förstår inte vad problemet är.
Alltså, jag kan ändå förstå att man inte kan under ett och samma program mixa mellan att sitta ner och rida lätt.
Ja.
Det kan jag ändå köpa.
Jo.
Att du innan första uppridningen så ska du antingen bestämma dig för att du sitter ner hela programmet eller du rider lätt hela programmet. Och skulle hästen bli spänd under programmets gång så får du utgå. Liksom.
Mm.
Och då ja, men man kanske får några minuter till på sig att bara rida lätt och liksom få den trygg på banan.
Mm.
Så det kan jag ändå köpa. Men däremot så kan jag inte riktigt förstå varför inte...
Varför det behövs två olika klasser.
Precis.
Mm. Nej, men det är ju precis samma som med bettlöst.
Mm.
Att jag förstår inte heller varför inte de som rider bettlöst kan tävla med de som rider på bett.
Nej, är det jobbigt för domarna att byta till lättridningsglasögonen? Nej, men jag förstår inte.
Nej, men alltså, om jag tittar på, säg dig och Fokus, om ni skulle rida ett lätt B1-program, så alltså, att du hade ridit lätt eller suttit ner, det hade ju inte, alltså jag hade ju inte ens tänkt på det. Om du, eller, det är klart att jag hade lagt märke till det,
ja.
Men det hade ju inte påverkat hur jag ser hur du rider rörelserna eller hur Fokus går. Och även du får ju liksom bedöma sitsen, sitter hon lodrätt när hon rider lätt till exempel.
Precis, jag tänker att du dömer ju ändå samma saker.
Mm.
Den enda skillnaden är att ryttaren antingen sitter ner eller rider lätt.
Ja, precis, för jag menar hur kul är det att kanske... Ja, men du kanske har en häst som inte är så jävla bekväm att sitta på, eller du är inte bekväm att sitta ner, men att du ändå vill få till ett ordentligt tävlingsmoment. Och så är det tre stycken som startar i lättridningsklassen till exempel.
Ja, för jag kan tänka mig att de kommer ju kanske inte bli superpopulära, de här programmen.
Nej.
Även om jag tycker att det är väldigt positivt att det finns, för ja, men som sagt, vissa är inte mogna att sitta ner på tävling för att de har inte fått till de rätta musklerna som ryttare.
Nej, och det blir ju en extra spänning på tävling också.
Ja, ja.
Så då blir det ännu svårare att sitta ner.
Ja, jag tycker det är superpositivt att man infört det. Men som sagt, varför ska det alltid vara att det ska en säras
extra,
på?
Ja, det ska vara en extra klass.
Ja.
Det känns som att de ska göra det så mycket krångligare för sig själva än vad det behöver vara.
Ja, och det är ju inte krångligt för oss som arrangörer, säger jag. Som arrangör att lägga till fler klasser.
Nej.
Det är inte krångligt överhuvudtaget.
Mm.
Så det handlar inte om en arrangörsfråga, men det handlar ju om att ja, men man vill ju inte känna sig särbehandlad.
Nej,
som ryttare.
Precis, det blir en deltagarfråga.
Ja.
Mm.
Ja, vi får väl se. Det här är ju ändå, det är en positiv utveckling och det kan ju utvecklas vidare.
Mm.
Jag menar, om folk nu under det här året känner på det lite med lättridningsklasser och kanske önskar att kan vi inte ha det i samma, då kanske det så småningom kan bli så.
Mm.
Vi får ju bara se till att önska det till, jag vet inte om det blir TR-ändringsförslag blir det väl inte, men...
Ja, ja. Jo, om... ett par år igen då.
Exakt.
Ja, nej. Så det är ju bra, men också så här, kunde ni inte ha tänkt?
Det kunde varit bättre.
Ja, det kunde varit ännu bättre. Ja. Exakt. Ja, jag är glad att jag har en häst som är lätt att sitta på i traven nu.
Jag förstår det.
Behöver jag inte tänka på sånt här längre. Däremot hade jag ridit Bella så hade jag mer än gärna ridit lätt.
Lättridningsklasserna.
Men jag vet att många har ju sagt att varför kan man inte få välja själv i alla lätt? lätta program.
Exakt, om man
vill,
till lätt A.
Ja, upp till lätt A om man vill sitta ner eller rida lätt. Just eftersom det finns många, ja men kanske lite mindre rutinerade ryttare och många yngre hästar.
Ja, för jag menar,
det är jättetrevligt om man får välja.
Ja, och jag menar det är ju ofta, ja men rider du en ung häst så brukar du ofta rida upp till lätt A ungefär.
Mm.
I alla fall när den är väldigt ung.
Mm.
Så då är det väl perfekt att man kan kunna rida lätt.
Exakt.
Du rider ju lätt i 4-årsprogrammet.
Mm.
Inte i 5 års va? Nej.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men jag menar, det är ju inga konstigheter att rida skänkelvikningar när du rider lätt. Eller för den delen inte heller öppna och sluta.
Nej.
Alltså det, de flesta rörelser går ju att utföra medan du rider lätt.
Precis.
Mm. Så jag ser inte riktigt vad problemet är.
Nej. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Lite dressyrriktat idag.
Ja, men det släpps ju så himla många artiklar om just dressyr nu det senaste.
Ja, och det är ju inte så konstigt för att dressyren är ju rätt granskad också.
Den är ju det, så det blir automatiskt att vi kanske har pratat lite mer om dressyr än vad vi brukar göra det senaste. Men det är ju som sagt för att det är mycket snack om det. Det blev lite mer hoppning där med Beerbaum Gate och allt vad det var. Och nu är vi inne på lite mer härlig strand och alla efterföljningar av det.
Precis, det är så det är. Vi följer ju lite vad nyheterna släpps.
Ja. Ja, och det känns som att det släpps så himla mycket nyheter hela tiden och att det är så mycket som händer inom ridsporten nu.
Ja, så vi får ju långt ifrån med allt som vi egentligen hade velat ha med.
Exakt.
I poddavsnitten. Och ibland så är det så här, åh det här har varit bra att prata om och så bara, nu känns det gammalt.
Ja,
så
precis.
Vi får skita i det.
Ja, men det känns som att ridsporten verkligen är uppe lite i en revolution just nu.
Mm.
Bara det att det är så svårt att nå liksom den här översta ledartoppen så att man verkligen kan få någon ändring. Men vi är så himla många som vill ha ändring.
Ja.
Bara att det är svårt att få till det, för hur tusan ska man kunna påverka när ingen lyssnar?
Exakt, men det är ju så lite i hierarkin.
Ja.
Har väl alltid varit det oavsett vad det handlar om.
Ja, men så är det ju verkligen.
Mm.
Men ja, tusen tack för att ni har lyssnat på vår podd. Glöm inte bort att prenumerera på den. Och vi har poddmerch som finns länkad i beskrivningen. Vi har också en YouTube-kanal som heter Systrarna Älvstrand där vi uppdaterar 2 gånger i veckan också. Finns också länkad i beskrivningen.
Stämmer det, och vi finns också på Instagram där vi heter Systrarna Älvstrand. Ha det jättebra, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.